Värvet görs i samarbete med Acast.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray vid allergisk snuva, samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom, och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror du var gravid eller ammar, eller om du planerar att skaffa barn, har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison, ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se. Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron, eller för den som gillar att slå 2 flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag, så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute, och relativt ofta unnar jag mig en lunch, men framförallt så handlar jag middagskäk, och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar, så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp, men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det, och det är dumt, för visst, Eurobonus kan användas till resor, lounger och uppgraderingar, men otroligt mycket mer, som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj, får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SEB Kort Bank AB, där effektiv ränta är 19,27%. Vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt, och du börjar på saseurobonusmastercard.se. saseurobonusmastercard.se. Tack SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard.
Jag har kallats maskrosbarn av mina vänners föräldrar och lite sånt när jag var yngre, för att det skulle lika gärna också kunnat gå fel. Mm.
Han har under sina 5 år i rampljuset inte varit rädd för att göra saker annorlunda. Alexander Pärleros credo är: gör du normala saker så får du normala resultat. Och hela hans gärning bygger på att angripa den bransch du just nu tar del av, podcastvärlden, på ett osvenskt sätt. Vilket fått till resultat att Alexander Pärleros byggt en unik ställning, dels med framgångspodden, dels med sociala medier och som entreprenör. Och trots namnet handlar hans poddintervjuer inte bara om framgångsrika människor och heller inte bara om business. Pärleros fokus är inspiration, vilket han också visade i sin bok från 2018, Framgångsboken. En självhjälpsbok om att hitta riktning och sig själv. Även om hans podd är en av de största vi har nämner han sällan andra programledare eller journalister som förebilder. Snarare ser han upp till företagsledare som Elon Musk. Och likt Musk har han också en känd partner, Ida Warg, med vilken han har en podd och en son. Här i Värvet avsnitt 427 med Alexander Pärleros.
Nu börjar vi då.
Kör.
Du, hur mår du?
Ja, men bara bra. Kanon. Har varit och tränat i morse.
Du tränar varje dag?
6 dagar i veckan kanske. Ja.
Det är ganska mycket. Där.
Ja. Men då kan det även vara så här att jag går till gymmet och bara stretchar. Alltså jag lägger mig inte och kör. Det är det jag menar med så här, att förut har idiottränat väldigt mycket. Nu tränar jag verkligen för att min rygg är ganska paj. Jag har ju svårt att åka bil. Jag har utmaningar med... Alltså jag har ju ett handikapp med ryggen, vilket är väldigt, väldigt jobbigt. Så att nu tränar jag för att leva länge och att känna mig stark och bli av med saker, känna mig hälsosam.
Så. Vad har du för handikapp med ryggen?
Men det är att jag buktande diskar och var väldigt, väldigt nära diskbråck.
Okej. Okay. Mm.
Så det är ju... Och det är ju väldigt, väldigt jobbigt.
Mm. Jo.
Så jag kan sitta och ta och sen måste jag byta positioner och tänka på sånt hela tiden. Kan inte åka... Det är svårt att åka bil längre än en kvart typ för att man sitter så högt med benen.
Och det är så pass.
Wow. Jag har... Det var ett tag förut när jag jobbade på mobil. Då hade jag min, då var min rygg... Det var väldigt paj. Alltså, då var det så att... Och det här är ju väldigt märkligt så. Men jag startade ett företag. Vi var upp mot 30 anställda. Men jag gick in alltså varje dag och la mig på handikapptoaletten. Öppnade dörren dit, gick och la mig där med datorn och hade med mig, eller då ofta hängde en handduk där som någon hade duschat med där inne. Så la jag den som huvudkudde, ibland tog jag in en kudde från soffan. Så låg jag där för att jag hade så ont i ryggen, jag kunde inte sitta på en stol. Problemet var att jag fick jätteont axlar i nacke, men det gjorde jag säkert under något år. Mm. Så kan jag ligga där några timmar. Så att, men sen någon gång så receptionisten såg att jag var där inne och sen när jag öppnade dörren såg att hon hade varit där inne 2 timmar och så här, du vet, datorn lyser upp rummet, sen bara något blått ljus, vad är det som händer där inne? Så, här. Så bara kollade på mig när jag kom ut och jag bara undrar vad de trodde att jag gjorde här inne nu, liksom, 2 timmar. Bara så.
Från mitt perspektiv så tänker jag att du har närmat dig poddandet på ett annat sätt än många andra av oss. Liksom. Att du tänkte nästan som en youtuber när du kom. Var det mer, liksom... Hade du en tanke om att du skulle göra saker annorlunda eller gjorde du det bara annorlunda?
Ja, men jag, för det första, om man kollar på vad jag gjorde för 5 år sedan så var det så att jag hade ju... Jag har ju min liksom grunden i min karriär har ju varit sälj. Jag har ju jobbat som säljare i 7 år och sålt allting och började tidigt sälja salamikorvar och bingolotter och pandasaker och knacka dörr och sålde så här, fiber och allting fast jag inte ens så här som, alltså, jag försöker sälja allt som bara går. Mina kompisars begagnade kläder och allt möjligt. Men sen så kände jag så här att jag är en entreprenörsdröm så att det skulle ju vara spännande att försöka göra som flera av mina kunder gjorde, lämna och jämförde lån och elskunst jämförde el. Så då startade jag ett företag som heter Mobilio som kort och gott gick åt helvete. Vi tappade 500 000 kronor i månaden i 4 år och det gick svindåligt. Och någonstans där så kände jag också att nej, men jag behöver någonting på sidan som jag kan få energi av. För att jag själv mår inte bra nu. Jag kände att jag började tappa håret, kände mig stressad och kände också att jag hade väldigt mycket ångest på nätterna. Och jag bara jobbade hårdare men det löstes inte. Och där någonstans kom också framgångspodden till. Och då var det så här att vad jag menar med det, så svar på din fråga, Stoffer, det var att jag hade inte koll på den här branschen. Jag var ju en privatperson verkligen som alla andra. Jag hade ingen YouTube, jag hade inga Instagram eller så här. Jag hade verkligen inte, så att jag tänkte egentligen inte på vilket sätt jag skulle göra det. Det enda som jag tänkte på det är att jag ska jobba hårt Och det har jag tagit med mig hela livet. Så oavsett vad jag ska jobba stenhårt på det jag gör. Det är en jätteviktig grej. Och sen tänker jag också att jag måste utvecklas konstant hela tiden. Så jag måste hitta nya utmaningar. Och hela tiden inte se också att... Och så tänker jag fortfarande väldigt mycket. Alltså, du är inte bättre än din senaste prestation. Så att jag försöker hela tiden också inte ligga på latsidan och bara konstant utveckla mig. Så att med de sakerna så gick jag in i det. Och jag är ju ingen utbildad journalist heller. Så att det kan man inte förvänta sig av podden heller. Men det som också gör att jag kan få ut saker, till skillnad från utbildade journalister, det är att jag går in från det på ett annat sätt. Och jag kan få saker på väldigt djupt sätt och få in gäster som inte de liksom heller får.
Förstod du själv att du gjorde liksom någonting på annorlunda sätt? Alltså jag menar, du var ju väldigt tidig med att ändra utgivningstakten till exempel. Du gjorde korta avsnitt när ingen annan gjorde det och så vidare.
Ja, men jag var så här. Jag kollade på stora poddar internationellt. Typ Joe Rogan Show, Tim Ferriss Show lyssnade jag på väldigt mycket. Och då såg jag så här. Okej, han släpper 5 avsnitt i veckan. Joe Rogan, han kan släppa 7 avsnitt i veckan. Och ibland släpper han dubbla avsnitt. Han släpper till och med ibland trippelavsnitt på en dag. 2 timmar. Mm. Insane. Mm. Och då såg jag så här i Sverige. Okej, här släpper vi. Här stannar den en. Jag bara, alltså jag skiter i det. Mm. Jag kör 2. Mm. Eller jag kör en. Alltså, anledningen att en short kom var för att jag själv inte lyssnade på 2 timmars avsnitt. Var för att jag själv var ingen poddlyssnare. Alltså på det sättet. Så att då kände jag så här, men om jag får 25 minuter, ja, men då kanske jag kan tänka mig. Så då kom den tanken. Så det kom egentligen från mitt eget beteende. Sen så har jag bara haft kvar den. Mm. Så jag funderar på att jag ska ta bort den eller inte. Och jag är inte säker på att det är den absolut bästa lösningen, men den har bara legat kvar.
Och sen var det ju jättetidig med att lägga ut på YouTube också. Som jag till exempel fortfarande inte gör och sådär. Men...
Ja.
Men det var också ett resultat av Joe Rogan.
Nej, det var nog bara så här att jag också... Jag såg att det visuella tror jag också är bra att ha med, gör det på något sätt. Och då tror jag på bara att ja, kör på. Och det var så.
Jag har tänkt att jag inte vill förstöra illusionen för lyssnarna på något sätt. Men samtidigt så tycker jag ju när jag tittar på dina intervjuer så ser det ju väldigt bra ut liksom, och man får med sig någonting mer kanske.
Ja, men jag tror att det finns vissa som vill ha på dig bakgrunden på YouTube och kolla. Exempelvis skulle jag lyssna på någon person, vi säger Elon Musk, då kanske jag skulle vilja se den istället. Mm. Eller någon sån person som verkligen är så här. Men sen så tror jag att olika typer av lyssnare. Jag tror att de lyssnare som lyssnar på podd, de flesta går i promenaden, de åker till jobbet och sådär. Då sitter inte de och slänger upp YouTube eller kollar någonstans här. Så att jag tror att finnas med bara i liksom audio, det kommer vara det viktigaste. Men sen det är klart att det finns viktiga intervjuer. Och, ja, men jag tror att det är olika typer av lyssnare helt enkelt. Man kanske vill ha bakgrunden och kolla lite grann. Eller slänga upp på tvn stort och lite så. Så att, men det är ju ett extra jobb. Mm. Och det är också att i framgångspodden också så vi klipper ju bort 25% av alla avsnitt ungefär. Och det är ju också ett hästjobb som bara är då att... vi tar bort det. Om jag ställer en fråga fel eller konstigt eller jag ställer en eller att vi svarar på samma sak 3 gånger, då kanske jag säger men det här är inte bra för lyssnare, så då klipper vi bort det. Och det är klart, det kostar extra pengar, det är extra mycket tid. Jag satt med allt det här början själv och jag insåg själv att ganska snabbt så kan jag inte ens ha kvar mitt liksom vanliga jobb och för att inte heller bli sönderstressad med allting. Och så att jag bjöd in alla gäster själv, skickade in 100 inbjudningar varje månad för att få in 4 gäster. Så att jag skickade in 5 stycken per dag, måndag till fredag. Och hade det som liksom en agenda och bara bjöd in. Och sen skedde det ju fel där också. Varför det tog över 5 år för mig att få med Bingo Rimér. För att jag skrev så här. Jag skrev så här till honom. Jag bara, tjena Filip. Det vore svinkul om du var med. Så jag skickade till Filip Hammar innan. Så skickade till honom så här. Men inte svintaggad. Men jag försöker väl hela tiden att utveckla grejer och testa saker. Och
vad experimenterar du med just nu då?
Kommer ut med en ny podd.
Okej, okay. Ännu en?
Ännu en podd. Jag har ju 2 poddar nu. Sånt är livet med min fru, Ida Varg. Och sen så Framgångspodden då, där vi kör 2 avsnitt i veckan. Nej, men jag kommer att släppa en podd som heter Framgångsakademin.
Okej, okay.
Och det är för att jag själv har lyssnat på Robin Sharma som var med. Han skrev boken Munkes och sålde sin Ferrari, som jag har lärt mig otroligt mycket av honom. Och då märkte jag att när jag lyssnar på hans avsnitt så kan jag lyssna ibland på vissa så här 20 gånger rad. Och de är bara 5-15 minuter. Så då kände jag att nej, men jag måste lansera en podd. Och jag har börjat använda väldigt mycket på Instagram på det här också. Och det har gjort att Instagram har dubblats nu bara på 6 månader. Och jag sökte för det länge. Hur ska vi göra med contentet där? Vad kan vi göra som blir bra, som jag tycker är kul och som användarna gillar? Och att vi kan fokusera ännu mer på att ge. Och därav kom det till att jag kommer släppa 5-15 minuters avsnitt. Typ måndag till fredag. Och ha det för att ta de lärdomarna, prata om ensamhet eller prata om morgonrutiner, prata om positivt tänkande, prata om allt det där. Alltså de sakerna som vi gör på Instagram och så, som de bästa sakerna jag får med mig av gästerna, att fast göra det väl producerat i audioform och släppa det.
För de lyssnare som inte känner till dig då, det tror jag i och för sig de flesta gör, men utöver Framgångspodden, vad gör du liksom?
Framgångspodden tar ju väldigt, väldigt mycket tid. Men nu är jag ju pappa sedan 2 år tillbaka. Så att det lägger ju mycket tid och energi på och kärlek på. Så att det tycker jag är jätteroligt. Och sen så är vi inne i ett husbygge nu också. Ska bygga hus.
Just det, men det går inte så bra.
Nej, det har varit lite stökigt. Nu fick vi reda på att tomten är avsöndrad. Vilket vi inte har en aning om vad det var eller vad det är. Men det är kort och gott. Vi har köpt en tomt som man inte vet hur stor den är. Men hur är det möjligt då? Att vi har köpt en tomt som inte vet hur stor den är. Ja, men vi har fått att den ska vara så här stor. Men det vet man inte. Och sen är det bara, hur kan man då sätta en tomt på en exakt kvadrat som man... Och då lägger man ut så här preliminära. Men det kan skilja 30-40 centimeter åt alla håll. Och då blir ju det att säger kommunen att nej, men, ja, men du har en avsöndrad tomt, men då vet vi inte exakt hur stor den är. Vi vet ungefär, alltså ganska precis, men vet inte exakt. Men genom att det inte är exakt, då kan du inte bara bygga den vet exakt. Mm. Då säger vi, ja, men jättebra, då skickar dit någon då. Ja, och då säger de, ja, men det löser vi. Lantmäteriet, men det tar ett år att skicka dit dem. Mm. För att mäta upp de här gränserna. För att det är kö. Så att det är vi inne i nu, väldigt spännande resa, men också superkul. Det är ju resan som är målet, så jag ser nästan fram emot allting runt om mer än att flytta in och bara lära mig allting. Jag tycker det ska bli skitkul att bara göra det här. Och projekt också med Ida, att vi har olika projekt igång tillsammans här.
Var ligger tomten?
Den ligger i Nacka.
Okay. Mm.
Men sen så är det ju, har jag ju ett någonting, eller det jag lägger mest tid på just nu, det är ju Framgångsakademin. Som kommer lanseras i höst. Och kommer att... verkligen vara mitt, det ser jag mer skulle jag säga, det ser jag som mitt livsprojekt.
Det är ett slags community antar jag, eller?
Ja, men det är så här att då kommer vi ta in de personerna som har tillfört mest värde i podden, och det behöver absolut inte vara så här kända personer, så, men det är Mattias Ribbing, minnesmästare, och Kjell Enhager eller, som har coachat de främsta, och Elaine Eksvärd retorik som du också haft och massor av andra, Jola Ber och sådana, och så här, verkligen så här, hur kan man lära sig ännu mer på djupet, så att det är en akademi när man kan gå deras kurser, och syftet med det är att man ska kunna få ut lärandet nu som start i Sverige, men också att även om man är född i Tensta eller Rinkeby så ska man kunna få samma typ av lärande som man kan få om man är född på Djursholm. Man ska få de bästa inom respektive saker. Jag tycker inte skolsystemet har utvecklats någonting de senaste 100 åren. Så att det här är en möjlighet att för en väldigt liten peng kunna få liksom, de absolut bästa verktyg och nycklarna som de har liksom, lärt sig på i hela deras liv i kursform. Mm. Så att det sitter jag och jobbar med väldigt mycket nu och bygger upp ett team kring och har börjat, ja, vi har väl filmat in de flesta kurserna.
Ja, ah, okej, okay, för det är liksom online.
Ja. Mm. Så det lägger jag väldigt mycket tid på nu. Och sen så...
Ett svenskt masterclass fast i någon slags entreprenörskap, kan man säga så?
Nej, men det är verkligen ett svenskt masterclass, kan man säga. Verkligen. Fast det kommer vara lokalt. Till skillnad från masterclass som är på engelska med så här jättestora, de har gjort det fantastiskt bra. Så att det här kommer bli lokalt i Sverige och sen lokalt i Norge och så här lokalt. Men och också vara mer att vi vill sprida kunskap. Så att nu kommer vi bygga upp allt, men jag är inte alls främmande för att det blir en stiftelse när man börjar samarbeta med staten och att man kan verkligen så här fokusera på att få ut lärandet.
Du har ju ett produktionsbolag också. Eller är det ett produktionsbolag? Det kan man väl säga.
Ja.
Management.
Punk Media, Punk Production. Mm. Produktionsbolag och sånt. Och sen så Punk Media har Med flera olika poddar och influencers. Vi hade ju också Adam Alsing. Mm. Så att en väldigt stor sorg för oss och extremt många andra att han gick bort. Väldigt oväntat var det för hela Sverige. Men det satte ju också ett ansikte på allting. Men absolut. Men det jag lägger mest tid på det är ju framgångspodden och liksom akademin och det. För att jag märker också att, det vet ju du också som har familj och barn, att visst, du kan lägga tid på allt annat, men varje gång du också säger ja till någonting, och det försöker jag jobba mycket på, för att hösten var väldigt liksom stressig för mig och jag mådde lite dåligt också. Så att man varje gång du säger ja till något säger också nej till något annat. Så att väljer du att springa iväg på den här avin eller göra det här, men då kanske du säger nej också till att vara med din familj eller bara den här egen tiden och kunna andas.
Mm. Om framgångspodden är det som tar mest tid, säljer du själv fortfarande?
Ja, men en del. Jag kan vara ute på möten och sådana grejer. Absolut. Mm. Mm. Verkligen.
En sak som jag tänker att du väl har utvecklats mycket i är researchfasen. Vad har du, liksom, ser du själv att det finns en utveckling där?
Men jag tror att jag har blivit självklart som allting man gör. Alltså det man blir bra på. Vem som skrev till mig så här häromdagen, för jag la ut en post på min Instagram att jag kan känna mig ensam. Ibland bara så här, typ nu så här midsommar som har varit, så fick jag inte en enda person. Och då kan man ändå känna så här, nej men framgångspodden, mycket lyssnare, Alexander Perlos verkar hänga massor av mycket som också så här. Jag fick inte en enda inbjudan från någon eller ens fråga så här, vad ska vi hitta på nu till midsommar? Och då kan jag ju tycka,
fick inte Ida det heller.
Jag vet faktiskt inte.
Okay. Ni pratar inte om det?
Nej, men vi... kanske inte. Men... jag vet inte om man fick någon från Åmål eller någon vän eller sånt där. Och så där. Men jag vet i alla fall att jag inte fick det. Och då kan jag känna så här att, som vi pratade om, man blir bra på det man tränar på. Och det jag har varit dålig på, som jag inte har tränat på, det är att umgås med alla mina vänner. Mm. Och då kommer det inte in någon inbjudan. Även fast jag har jättemånga nära barndomsvänner som jag känt i över så här 25 år, så var det så att det kom ingen inbjudan. Och sen, så här, sen blev det ju så att jag fick dit mina syskon då, hem till oss, så att vi firade. Men jag kan ändå känna det ibland att man blir bra på det man tränar på. Och till det här med research då, så blir det samma sak också. Att nu har man gjort ganska mycket intervjuer, som du också har gjort, Kristoffer, då... Det är klart man blir bättre och bättre. Och jag som inte hade någon journalistutbildning, jag har inte varit skribent någonstans, jag har inte suttit i tv och gjort saker eller jobbat ens på en researchavdelning. När jag intervjuade en av mina första gäster, Sebastian Semakowski, och jag har över men det jag alltid har haft är att jag lägger en jävla massa tid. Men då satt jag över 30 timmar i research. Men jag också, sen lyssnade jag på det, jag ställde så sjukt dåliga frågor. Jag lyssnade så här, men ta bara så här att, ja, men omsättningen 2008, det var 22 miljoner. Vad hände då? Så här, kanske vi satt 2016. Då. Ja, vad hände då 2008? Och sen min nästa fråga. Ja, omsättningen 2009, då var ni på 63. Vad var det som skedde? Ja, men jag fortsatte så där. Mm. Ja, 2010, mm. 2011, 2012. Ni har aldrig ställt en sån fråga idag. Så man lär sig ju hela tiden. Så att det blir ju... Sen så har jag också ändrat mitt sätt också att se på allting. I början när jag intervjuade folk så fokuserade jag på många som hade väldigt mycket pengar. För att jag gick efter Expressen och Aftonbladet. Och sen, vad är framgång och sådär? Jo, men det är när Isabella Löwengrip har köpt en villa för 30 miljoner. Och någon har sålt ett bolag för 200 miljoner. Lalalala. Och sen gick jag på de listorna och kollade och så. Men sen i avsnitt 79 så träffade jag Björn Attik och Lindblad, den buddhistiska skogsmunken i de thailändska djunglerna. När jag träffade honom, då blev jag också, då skiftade faktiskt hela mitt sätt att se på allt det där. Han har ju varit skogsmunk i de thailändska djunglerna i 17 år och sov på en bambumatta 4 timmar om dagen eller 4 timmar om dygnet och käkade en gång per dag. När jag hörde hans historia att han hade allting som en lycklig person borde ha, men han kände sig lyckad men inte lycklig, och sen drog han dit och släppte allting. Och framförallt när han visade mig hans ring, då blev jag så här, jag bara, wow. Han tog av sin ring och sen sa han så här, Alexander, kolla vad som står i min ring. Och då han bara, det här är min vigselring. Och ja, lova andra evig kärlek och allting. Det här är mitt viktigaste moment i livet. Och där stod det, this too shall pass.
Mm.
Jag hörde det flera år sedan då, så att this too shall pass. Alltså i det läget när man lovar varandra den här eviga kärleken, men den man älskar mest av allt, så skriver man this too shall pass i det. Och det var så vackert, men ändå så hemskt, men ändå så känslosamt och stort. Och att jag blev också så imponerad av det. Att jag själv kom hem sen och sa till Ida att om vi någon gång gifter så vi alltid ska så this too shall pass. Hon bara, är helt dum i huvudet eller? Ska vi säga att det ska ta slut när vi spälskar? Och jag bara, okej, det här kan jag inte sälja in. Mm. Men där fick jag också en väldigt så här tänk att fan, livet är, och det märker vi nu med coronan och allting. Alltså att det, ja, man vet aldrig vad som händer, man vet aldrig när det ska slut. Och fast det är svårt, och livet är en, många dagar en plåga. Och då så är det så lätt, och nej men det är en du ska vara tacksam för att finnas här. Det är jätteliten sannolikhet. I en spermasats är 15 miljoner sperm. Det är alltså en på 15 miljoner. Var lycklig. Va? Men det går inte alltid att vara det. Det går inte att vara tacksam för allting. Fast man borde vara tacksam. Man är inte född i Afrika och måste hämta sitt vatten varje dag. Så här. Men, och sen är det 1 miljon personer i Sverige som tar antidepressiva. Men den här this too shall pass, den försöker jag att ha med mig.
Mm.
Och som ett tänk att stanna upp lite grann. Och det är därför som jag försöker att inte boka in för mycket. Inte försöka njuta lite av resan. Att också inte. Det är väldigt lätt att man har ganska många saker som man tyckte var jätteroligt. Men sen är ingenting kul. Fast man känner att om jag kollar tillbaka 10 år. Vad hade jag känt då om jag hade varit med här och suttit här med dig. Och gjort det här. Men har man för mycket saker så rätt var det ingenting kul. Och då vill man bara stänga in sig själv.
Mm. Jag tror alla kan relatera till den känslan av att man äntligen liksom får semester och så åker man till något härligt jävla hotell vid Medelhavet och checkar in och det är jättefint rum och maten är kanongod. Man slår sig ner i solstolen och bara, helvete vad olycklig. Har inte det hänt dig också?
Jo,
ja.
Det händer... Inte dagligen, men alltså det är väldigt ofta så här att man kollar som sagt på vad man gör idag. Bara säger, men jag har 4 saker jag gör idag.
Mm.
Men jag tycker inte någonting kul. Inte just idag, men bara så allmänt. Mm. Det kan vara så. Under hösten var det så för mig. Att jag tyckte så här, att jag har jättemycket roliga saker. Jag har framgångsshow, jag har idéer. Jag sitter med personer varje vecka, gör det här. Men jag själv var så här, jag märkte att när de jag jobbar med och allting också frågade mig så här, fan Alex, hur mår du? Och jag kände så här, min stubin var svinkort. Och jag kunde inte så här, jag kunde absolut inte njuta av resan. Och då borde det så här, okej, jag måste bara... på den tiden så... Jag skulle vara ute typ 10 städer, någonting sånt. Jag bara kattade ner det till 3.
Mm.
Och jag bokade av grejer och jag liksom gjorde allting för att jag skulle börja köra andningsövningar och började köra mer yoga. Och för några år sedan fick jag ju så här... sån här sömnparalyser, 2 stycken på månad. Och då var det också så här, okej, nu måste jag bromsa mig själv.
Mm.
För att det är lätt att man pressar sig själv på allting, men sen så får man stanna upp. Så att...
Jag läste i din bok, och då hade du intervjuat, det var Henrik Fexeus heter han va?
Mm, mm, mm.
Om att han hade insett att livet är för kort för att hinna lära sig allt. Jag fick också den insikten för inte allt för länge sedan. Jag känner så här att jag har massa härliga grejer här inne som man kan göra musik med. Ja. Och så är det så jävla skönt att det inte måste hända nu. Utan det är min ventil. Jag kan gå dit en halvtimme liksom och sätta mig och pilla med Logic. Och sen så får det ta en månad till nästa gång. Liksom. Har du en sån ventil också som inte, där det inte finns någon måste än? Liksom? Det inte finns resultatdriv?
Ja, träningen är ju en jätteviktig återhämtningsgrej för mig. Mm. Att man kan gå en promenad eller bara ut och springa eller allt sånt, det är en jätteviktig tid. Sen är det självklart att sömnen är en sak jag inte försöker tumma på heller alls. Men sen återhämtning, nej men det är... Jag kan tycka att det kan vara ganska skönt också att i den förmånen som både du och jag har, att vi rätt vad det är så, nej men jag sitter med... Jag ska göra en intervju snart med en person som är forskare inom kroppsvätskor. Alltså, eller inte forskare, men man skriver bok om det. Alltså sperma och saliv och allting. Och att saker som man kan tycka är väldigt intressanta ämnen. Att bara komma in i någonting helt annorlunda. Det kan också vara en typ av återhämtning för mig. Sen finns det ju andra saker som man kanske inte tycker lika kul att researcha på. Men, alltså någonting som måste testa Kristoffer, alltså det är ju andningsövningen.
Mm.
Den är ju insane. Alltså det är ju helt, från att, säg om du och jag skulle vara svinstressade nu. Och vi skulle köra den här andningsövningen som tar typ 12 minuter. Då skulle vi vara helt lugna. Alltså det är helt sjukt.
Mm. Den kan man hitta på din Insta, va?
Alltså den funkar på det sättet. Jag var ju intervjuade Wim Hof Iceman i Nederländerna. Typ ett år sedan snart. Och då började jag att göra hans andningsövningar. Och han sa ju, om du tar tid att göra den 20 minuter om dagen, gör den en timme per dag.
Mm.
Men det är att man tar typ 25 djupa andetag, håller andan en minut, 25 djupa andetag, håller 1,30, 25 djupa andetag, håller i 2 minuter. Och då så får man verkligen bort stressen och allting. Mm. Så att en väldigt så här enkel sak där man låter andningen manipulera sitt system. Att när man är stressad eller har ångest sitter ofta ganska högt upp i lungorna. Så nu under coronatiden när det var som värst här, då har jag ju kört den varje dag live. Där jag slutar med det nu, men jag körde det på min Instagram då live. Men det var också en uppskattad grej. Framförallt var det skönt för en själv. Man kan ha haft en jävla pissdag. Och sen så kommer man hem och bara gör den. Och sen bara, jag mår så mycket bättre nu bara.
Mm.
Så att, lite sådana små hacks i vardagen är bra. För att man ska styra det här som i många fall är ett... ja, det är inte en plåga kan jag inte säga. Men det kan vara en strid i livet. Så man får inse att det är inte alltid lätt. Det är lättare att må dåligt än att må bra. Och då behöver man ha de här verktygen i sitt liv för att man ska kunna må bra.
Mm. Med risk för att citera Fördomspodden med dig, så skulle jag vilja prata lite om din resa. Jag skulle bara vilja ställa frågan så här. Vilket sammanhang föddes du in i?
Jag föddes in i... uppväxt i Ensked och Skogås, Haninge, med min mamma och sen med min syster och sen med min bror. Så min mamma har varit ensamstående. Min pappa försvann ganska tidigt när jag var typ 2-3 år gammal. Och jag tänkte väl inte på det så mycket liksom de första åren, men sen någonstans när jag började i skolan och alla började prata om sin pappa, stark den är eller var den är, eller de hämtar den på skolan, så börjar jag självklart, då kom ju tanken, alltså, vem är min pappa och vem är han som skulle finnas där för mig, vem är han som skulle hålla mig i sina armar och vem är han som jag skulle kunna söka tröst till. Så när jag var där så började jag tänka på honom, och sen blev jag 10 år gammal, jag blev 15 år gammal och sen och jag började tänka på honom mer och mer bara, och min mamma berättade ingenting om honom. När jag var 18 år gammal så tänkte jag det, att nu är jag 18 och han vet ju... Jag hade ingen aning om man levde.
I dina två syskon där, är det helsyskon?
Nej, de har en annan pappa.
Ja, ah, okej. Okay. Kom de efter dig?
Ja, ah. Så jag är storbror.
Mm. Och den, förlåt, bara, ja, men pappan till de barnen, hade ni ett bond?
Nej.
Okej.
Okay. Nej, det tog slut där också.
Ah, okej. Okay. Han levde aldrig mer liksom?
Eller? Nej. Ja, några år kanske. Men sen så, men nej, jag var ju, det var inte riktigt att det blev absolut ingen fadersgestalt för mig. Sådär.
Oskön eller?
Nej, inte så. Jag tror att det bara var kanske lite för kort tid.
Mm.
Och sen att jag sa pappa till en någon gång och jag kände en avsmak i munnen efter det, för jag kändes bara inte rätt. Och då var jag inte så gammal. Jag vet inte om jag var 10 eller 11 eller vad det var. Men jag sa bara pappa till. Men jag var så här, jag mådde dåligt efteråt, sa jag det aldrig igen.
Mm.
Det kändes inte bra bara. Sen var det bra så, men nej. När jag var 18 så tänkte jag i alla fall på vad... Nu borde min pappa höra av sig. Alltså skulle jag... Jag hoppas i alla fall att jag har gjort det. Att skulle jag haft barn, nu har jag barn. Och det skulle hända något med mig och Ida, någonting. Men sen så händer det någonting. Jag hoppas i alla fall att jag skulle kunna hört av mig när jag var 18 år gammal. Men jag fick ingenting då på min 18-årsdag. Och jag väntade i stort sett hela året och tänkte på väldigt mycket. Det kanske kommer något brev, det kanske kommer någonting som säger att jag ber om ursäkt för allting som har hänt. Men om du vill kontakta mig, du behöver absolut inte göra det, men så kan du göra det här. Men sen när min mormor låg på sin dödsbädd så berättade hon för mig att du har en farbror som heter Patricio i Skarpnäck. Och jag bara, va? Ingen har berättat det för mig. Och genom att det är min farbror så hade han ju en kontakt med min pappa direkt. Men hon fick inte berätta det. Min mamma hatade ett starkt ord, men jag skulle säga hata min pappa. Men då så sa hon då att nej, men du har en farbror i Skarpnäck. Och jag bara, va? När han låg på sin dödsbädd, och då ringde nummerupplysningen och sa det. Så här, jag vill prata med någon Patricio i Skarpnäck. Och då kopplar hon mig direkt. Och då så svarar han. Patricio. Jag bara, hej, jag heter Alexander. Jag är din brors son. Han bara, ja, men jag träffade dig när du var typ 3 år gammal. Och några dagar senare så åkte jag hem till honom, så ringde min pappa som då fanns i Australien, i Melbourne. Och då pratade man första gången. Vi pratade på engelska mest då. Han kan ju svenska, men han har inte pratat det på många, många år. Han försvann kanske där någonstans från Sverige. Jag kom hit till Sverige från Chile under Pinochet-tiden, när jag kom hit väldigt många chilenare. Och då så bestämde jag mig för att nej, men jag ska åka. Vi pratade där. Han berättade att han jobbar med att laga staket. Och så bestämde jag mig för att jag åker ner och hälsar på det. Så 5 månader senare satt jag på planet ner och skulle hälsa på honom och bo hos han och hans familj. I så här chilenare, till skillnad från nu, jag är en väldigt, väldigt liten familj här. Med jag och mina syskon och min mamma och typ. Nu så bygger vi en egen familj, men där är det liksom så här 40 personer i en familj. Man bor med sin mamma och syskonen och allt möjligt. Men då åkte jag hälsa på honom och på planet då så kände jag också en viss så här, både och. Jag ville inte att det skulle vara så här tv-program där jag springer och vet, fastnar i hans armar och gråter. Och vi båda berättar hur mycket vi älskar varandra och sådär. För att jag kände ju dels att en besvikelse för att han aldrig någonsin har försökt att höra av sig till mig. Och uppenbarligen kunde jag hitta honom. Så det hade inte varit så svårt att göra det. Mm. Men sen så var det en viktig pusselbit i mitt liv. Att jag ser vem det var som fanns där på min sida. Så jag kommer ihåg när vi gick där på flygplatsen, så såg jag honom rätt stor ändå. Stor karl med hatt. Hade jättestort och fint krulligt så här chilenarhår, men tappade allt när man var 25. Man blev helt kal istället, så glansig på skallen. Men då kom jag dit, så sträckte jag fram handen till honom och då puttade han bort den och gav mig en kram istället. Mm. Sen bodde jag med han där en vecka. Och sen efter det har vi typ inte hörts.
Fick du fråga honom varför han drog då?
Ja. Och det var väl nej, men han och min mamma gick inte ihop. Och sen, alltså hon var ganska unga, han kanske var 25 och hon kanske var 20. Ja, det var typ så här, det är säkert så komplicerat svar allting. Det är med känslor, det är allt möjligt. Och sen drog han från Sverige och ja, typ det svaret har jag fått. Mm. Inte så himla mycket, men
stämmer det också att du hade andra halvsyskon här i Sverige som du inte kände till på hans sida?
Ja. Jag har haft flera, jag fick reda på faktiskt häromdagen bara att jag har till syskon i Kina. Som har till och med kinesiska armén. Och så.
Oh, wow.
Jag kanske har det. Jag vet kanske 6 syskon jag inte, som jag känner till. Eller som jag vet. Så, ja, där fanns en i Chile.
Mm.
2 i Australien. En i Kina. Sen tror jag att det är ett gäng till. Som jag inte vet om än.
Ni skulle kunna starta en jävla Facebookgrupp.
Ja, släktforska. Mm. Nej, men det finns ett gäng. Det kan väl också vara till hans nackdel för att få alla relationer att hålla, att han var en kvinnotjusare får man säga. Och det, men jag kan heller inte, jag vill inte döma honom för det. Det var också länge sedan. Jag vet inte vilken, alltså jag tror väldigt mycket så här att som allting, vad jag gör för fel och vad, alltså allt möjligt, att visste man bättre hade man antagligen gjort bättre.
Mm.
Men det är saker som jag inte vet om, som jag inte kan döma honom för, som han gjorde på den tiden. Och han är säkert inte stolt över mycket av de sakerna idag.
Mm.
Men det var en viktig pusselbit för mig att få honom. Men han har försökt få kontakt några gånger. Vi kan skriva grattis på någon födelsedag eller något Facebook. Men sen så kände jag mer att Han har inte funnits där för mig. Och för mig var det viktigt ändå att känna att jag visste inte ens om han levde, om han var död eller inte. Men, och det är det när jag liksom pratat med personer om det här som också har förlorat sin pappa, så kan de känna likadant. Det var viktigt för dem att se han. Det är ofta papporna det handlar om. Men sen så behöver man ta kontakt. Men det var liksom en pusselbit som bara kom till mig. Och då bara, åh, vad skönt, nu kan jag liksom andas. Nu kan jag ju bara fortsätta mitt liv lite grann.
Så du kan stänga pappaboken så att säga?
Lite så. Mm. Sen har jag haft andra förebilder. Jag var fosterhem och fosterfamilj och sånt. Så att då hade jag mer.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Värvet samarbetar med Allente, en extremt härlig streamingtjänst. För det som är så bra med den är att du kan varva, och jag ska förklara hur jag menar. Jag vet inte hur du tittar på tv, men hemma hos oss är vi lite periodare liksom. Halkar in på någon tv-serie på Sky Showtime, och sen är det massa aktiviteter på kvällarna, så det tar ett par, tre veckor, en månad att bli klar med den. Och då ligger ju liksom HBO Max till exempel i träda. Vi betalar för den men använder den inte. Tänk om man... Nej, det går ju förstås inte. Jo, det går visst. Med Allente samlar du streamingtjänster och vanliga tv-kanaler i ett paket i en app. Och deras magiska flexpaket gör att du alltså kan byta ut och växla mellan streamingtjänster utan extra kostnad varje månad. Ha Sky Showtime en månad. Byt sen till HBO Max eller Discovery Plus till exempel. Du kan testa det här idag utan bindningstid. Med rabattkoden VERVET100 får du dessutom 100 kronor i rabatt i månaden i ett halvår. Halvår på Allentes flexpaket. Du läser mer och kommer igång på allente.se/stream. Tack Allente! Värvet har ett betalt samarbete med Lundgrens nikotinportioner. Och det här är ett budskap som handlar om nikotin, ett mycket beroendeframkallande ämne, och därför riktar det sig endast till dig över 25 år som redan använder nikotinprodukter. Sen tidigare finns till exempel smakerna Dunge, Äng och Rimfrost. Nu har Lundgrens lanserat nästa smak som heter Kvällsbris. Kvällsbris har toppnoter av mörkmint som vilar på en bas inspirerad av naturlig tobaksmak. De kommer i Lundgrens vita stora portionspåsar och är en tobaksfri nikotinprodukt. Och vill du läsa mer om det här, gå in på more.se/lundgrens. MOOR.se/lundgrens. Tack Lundgrens.
Andra.
Du har ju liksom varit öppen med att du bodde i fosterhem så här, men jag kanske har läst på slarvigt, men jag har aldrig riktigt förstått varför.
Nej, du har inte läst på så här, Kristoffer. Det är aldrig riktigt, för jag har gått in och berättat varför.
Vill du göra det?
Ja, alltså jag kan göra det till viss del, men av respekt så kan jag inte det. Okay. Alltså, jag kan inte det, det jag kan säga är ju att jag och min mamma har inte haft den bästa relationen. Vi har haft det tufft båda två med varandra. Och det resulterade till att jag kom till ett fosterhem som jag bodde i. Och det är väl svaret. Och jag hade gärna berättat mer. Men också respekt mot henne och respekt mot mina syskon och allting. Så kan jag inte gå med. Och jag har redan berättat nu mer än vad jag Och jag brukar berätta, jag brukar inte ens säga det.
Mm.
Jag brukar ibland säga att va, nej, men att jag var stökig och lite så.
Mm.
Men sanningen är att jag och min mamma har inte gått... Under den tiden så gick vi inte bra ihop. Och då så flyttade jag till en fosterfamilj i Tyresö. Där jag bodde i ett hus på tomten med ett gäng andra ungdomar som byttes ut. Då och då, det var vissa som hade narkotikaproblem och jag var skötsam i sig. Men det var ju speciellt, alltså mina syskon, att försvinna från dem och försvinna från allting. Jag hade kvar mina vänner självklart, jag bodde i Haninge för Tyresö, så väldigt nära, men det är klart att han som 15-åring, när man också har så här svagt självförtroende, hitta sig själv, vad är det? Och sen så rätt vad det är, så har man inte... Han är Elvis, är 2 år nu. Tänk att om 13 år att han skulle flytta bort från oss. Inte någon som helst kontakt med oss överhuvudtaget.
Mm. Ja, för du klippte... Ni klippte relationen där, du, ja, din mamma? Okay. Ja.
Vi har den idag, men då klippte jag helt.
Mm. Men har ni det idag verkligen?
Mm.
Man behöver inte vara världens största detektiv för att se, nej, att den inte känns som...
Den är inte 100, nej.
Nej.
Det är den inte. Tyvärr. Men vi har en relation.
Okay.
Men den är inte 100.
Mm.
Det är den inte. Och tyvärr är det så. Och det är någonting... Liksom, det här är saker jag kan må dåligt över också. Jag hade jättegärna velat att ha haft en väldigt, väldigt bra relation. Men fan, det är livet alltså. Allt kan man inte styra över... Man får försöka göra det bästa av det som finns och vi alla dras med våra saker. Så jag hade önskat det och jag hoppas att vi får en väldigt fin relation i framtiden. Men det har varit upp och ner i alla år.
Mm.
Och nu är vi lite mer ner. Men jag hoppas att vi kommer komma till tillfälle där och gå lite mer upp.
Har hon träffat Elvis?
Ja, absolut.
Okay.
Absolut har hon gjort.
Mm. Ja, men jag märker att du blir obekväm. Vi behöver inte prata mer om det.
Nej, men det är lugnt. Det är lite så, det är ju självklart en känslig fråga, men det är också, jag vet att det är många som är i en liknande situation och så. Så att det är, men ja, det är klart det är svårt att gå in och prata om det av respekt för alla runt om. Men jag tror mer att vi alla har saker som vi dras med, och jag sa det till Ida häromdagen att tänk vad vårt liv är så himla bra just nu.
Mm.
Alltså vi är så bra, vi har en familj, vi håller på och ska, vi är den här lilla drömmen, vi ska bygga ett hus, man har inte gjort det, vi har inte kommit in i alla problem med det än, som, ja, det har ju varit en del problem, men vi kanske inte får bygga det nu på något år extra, men det är så här, vi mår bra, det enda som är säkert, som någon gäst jag träffade som sa så här, hon inleder alla sina föreläsningar med att säga mår ni bra? Alla bara ja, bra. Det enda som är säkert att det kommer komma till en punkt när ni inte gör det. Mm. Då bara, Men det är ju lite så att när vi, om jag ser tillbaka på mitt liv nu och kanske 40 år, då kommer jag bara wow. Skulle jag byta ut 10 år av det jag har då? Jag hoppas jag inte gör det, men det kan också vara att jag gör det. Man känner som, visst min rygg pajar, men jag kan gå.
Mm.
Jag kan gå ut och springa. Kan göra så att...
Om du inte har liksom, du har i princip aldrig haft en farsa och sen du var 15 så har du inte haft en välfungerande morsa liksom. Det här måste ju ha präglat dig väldigt mycket.
Ja. Och säkert mer än vad jag själv vet om.
Mm.
Och det är klart att man har, jag ser många av åren liksom där som år som har stärkt mig, men man kommer också till en gräns där det är så, visst det här stärker mig, men det kanske inte är kul att gråta mer. Eller så här, som mina år när jag drev bolag, så här, jag drev det 4 år och jag så här, ja, men första året var ett jävligt bra läroår, man brukar säga det så här, hundåret, men de andra 3 åren skulle jag gärna skita i.
Mm.
För även om man lär sig lite mer, och det kan jag även känna med många av de åren ja, men det finns många situationer jag gärna hade sluppit, och jag skulle ju, och jag gör allt i min makt för att inte Elvis ska vara i såna typer av situationer. Och framförallt få en trygg uppväxt. Och det är det som har varit så himla viktigt också med Elvis, som nu 2, att precis nyfyllda 2 år, att jag ska göra det jag kan för att försöka vara en så bra pappa jag kan. Jag ska försöka finnas där. Jag ska försöka göra det jag kan. Och det här är en fantastisk historia om ett tvillingpar som hade haft föräldrar som tog narkotika och slog dem och behandlade dem jättedåligt. Och då följde de här, det här tvillingparet sen och såg att en av de här tvillingarna flyttade och hade och började också ta narkotika och kom verkligen ner i slummen, mådde skitdåligt och gick i samma fotspår. Och då var det här teamet som hade liksom intervjuat båda två och frågade sig, varför, hur kommer det sig att du har hamnat här? Då sa han, vad tror du själv? Kolla på mina föräldrar, hur de har behandlat mig. Deras fel, vad tror du själv? Och sen följde de den här andra personen som hade ett jättebra jobb man trivs med och var framgångsrik eller lycklig och allt sånt där. Och då frågade jag, du, hur kommer det sig att du är här? Men kolla på mina föräldrar. Vad tror du själv? Jag skulle aldrig någonsin vilja göra det de gjorde mot mig själv eller mot mina barn. Så att det finns ju verkligen liksom vinklar på det där också. Att det finns ju, jag har kallats liksom maskrosbarn av mina vänners föräldrar och lite sånt när jag var yngre. För att det skulle lika gärna också kunnat gå fel. Jag kom in på en kriminell bana, inte så mycket, men en del när jag gick i 7-8 och började sno mobiltelefoner. Började att snatta och åkte fast polisen 3 gånger som skjutsade hem mig. Och jag började skolka från lektioner. Från att jag hade bra betyg när jag gick i 6:an så hade jag IG i alla ämnen. Jag var inte på en, när jag gick i 7:an. Och det började gå så här, fortsätter med det här så går det inte åt rätt håll. Som tur var, så de coola personerna, som idag faktiskt flera är döda och flera har suttit inne väldigt länge, de tyckte inte jag var tillräckligt cool. Så de tog inte in mig i deras gäng. Så jag fick vara den här som stod utanför och de bara, ja, vi kan ju hälsa på honom, men du får inte komma på fredagen och hänga med oss och ta crack. Och det var ju ändå tur det. Men sen så ryckte jag upp mig själv. Jag var sugen att bli fastighetsmäklare och insåg att jag måste skaffa bra betyg. Sen så har jag aldrig varit en person som har druckit mycket sprit eller så här. Alltså jag har ju haft mina fyller och allt sånt där, men jag har alltid haft simningen och sånt som har gett mig en styrka i det. Så det är väl ja, men det är väl lite grann om det. Så att, ja, absolut. Det är klart att det har präglat mig mycket. Och det som har gjort en negativ sak som det har gjort, det är säkert också kopplat till att jag inte fick några inbjudningar på midsommar. Alltså att jag har varit verkligen en ensam varg. Jag har insett i mitt liv att ska jag få någonting så måste jag göra det själv. Och att ingenting kommer komma gratis. Och det finns för- och nackdelar med det. Fördelen är att jag jobbar hårt på allt jag gör. Nackdelen är att jag lätt kan känna mig ensam, att jag kan känna mig lurad.
Att, det är svårt att släppa in folk.
Svårt att släppa in, svårt att bara släppa in min fru exempelvis i livet. Det tog 7 år. Och att jag har känt mig hotad, att jag känner att någon kommer ta allting som jag har byggt ifrån mig och ta till Lida då. Så att vi har varit tillsammans 10 år. 7 år tog det innan vi gjorde något typ av steg i riktningen. Hon kommer från tvärtom, hon kommer väldigt trygg upp, liksom 2 superfina föräldrar, Olle och Paula. Och fin bror och i Åmål och sådär. Och då så tog det, hon ville flytta ihop, eller så det gjorde vi, men hon ville att vi skulle köpa någonting ihop. Och men kanske skaffa barn, kanske göra någonting mer. Men efter 7 år hade vi inte gjort någonting. För att jag var också rädd för att om jag släpper in henne så kan jag också förlora allting. Bara att köpa bostad tänkte jag så här, att, men tänk om vi köper ihop. Bostadsmarknaden, jag lägger in alla mina sparpengar jag sparat ihop till. Bostadsmarknaden kraschar, vi är ju slut. Och rätt vad det är så, allt jag har jobbat ihop med, jag har sålt bingolotter, jultidningar och jobbade på 11 jobb när jag var 18 år gammal. Allt det försvinner bara på grund av att någon annan har styrt att jag måste tvångssälja. Det gjorde man. Nej, jag kan inte låta någon annan komma in i det här. Men efter 7 år släppte jag på allting och på 1 år så köpte vi bostad ihop, friade, blev gravid och även gifte oss. Allt på 1 år. Och det är ju bland det, när jag verkligen vågade släppa på det där, liksom det bästa beslutet jag någonsin har gjort. Att jag vågade ta nästa steg med min egen personliga utveckling och våga släppa på alla de spärrarna som jag haft inom mig.
Finns det fler människor du har släppt in?
Ja, Alltså jag tror att jag allmänt har vågat göra det. Men jag har också blivit... Jag är väldigt misstänksam fortfarande. Alltså misstänksam mot vem som hörde av sig från något. Från Warner tror jag. Behövde min hjälp i USA. Eller behövde inte min hjälp, men hörde av sig till massor och skulle... Någonting. Men då var jag misstänksam mot att det här är inte de som hör av sig till några andra. Och sen blev det ganska otrevliga mejl fram och tillbaka tyvärr. För att jag bara var så att det mejlades inte får någon Warner-mejl. Det här är något annat. Så jag är misstänksam mot folk kommer blåsa mig. Och så där är jag lite grann så här hela tiden på mycket och...
Vad vill de ge dig? Ett skivkontrakt?
Nej, de ville att jag skulle recensera musik.
Aha,
och hörde av sig till massor. Men då tänkte jag att det här är för konstigt. Det här är första steg. Då ska jag göra någonting. Och sen ska man be mina... Så skriver de att jag kan få något litet arvode. Och sen behöver de mitt kontonummer. Och rätt vad det är så är jag inne någonting konstigt. Och sen bara snott alla mina pengar. Jag har ingen aning. Men jag är så här, det här är för märkligt. Och mejlade inte från en Warner-mail. Men sen var det för att de hade corona. Det var corona och de hade privata mejl hemma. Och brandväggar och grejer. Så det var ju inte det. Men det blev så här... Hon hade mejlat eller ett gäng i alla fall. Och det var ingen annan än mig som reagerade på det sättet. Och det hört säkerligen till barndomen.
Men jag tänker också att, ska du verkligen recensera musik?
Nej, verkligen inte. Det har du helt rätt i.
Förlåt, men...
Nej, absolut inte. Jag är inte den starkaste personen där. Men jag måste berätta en sak för Kristoffer som är kopplat till det här. Som är en väldigt, väldigt stor grej som hände för en månad sedan. Och det var att... Till det här med att släppa in folk och vara rädd för att folk ska blåsa en och så. Så att jag blev men nog den gången i hela mitt liv som jag blivit alltså stenhårt. Alltså stenhård kniv i ryggen. Man vrider om, drar ut den, stoppar tillbaka den. Drar ut den, drar liksom några snitt på skuldrarna och sen så drar man, bara skär man upp vaderna och sen stoppar man den kniven och drar upp det igen ett gäng gånger. Så slänger man två handgranater på den också. Så man bara, vad kom det där ifrån? Och jag blev så himla sviken och mådde så himla dåligt att det var ångest då. Det var 3 år sedan där hände. Men, då hade jag en intervju med Robin Sharma som har skrivit boken Munkus som sålt sin Ferrari. Och då berättade han en story för mig om Nelson Mandela. Och då var det så att Nelson Mandela, den här frihetskämpen som vi vet, han satt i fängelse i 27 år. De torterade honom, de misshandlade honom. Och vid ett läge så sa de att fångvakterna, du ska gå ut och gräva din egen grav. Och han gick ut och började gräva sin egen grav. När han hade grävt klart så sa de, lägg dig i graven. Och han var helt, Nelson var helt säker på att han skulle bli dödad. När han låg där så drog de upp gylfen och ställde sig och pissade på honom bara. Han torterades och misshandlades under de här 27 åren, men som ni vet så blev han ju Sydafrikas president. Och när han hade den här banketten och skulle fira allt det där så längst fram så satt flera fångvaktare. Och då var det en som frågade honom, men hur kommer det sig att de här kan sitta längst fram? Hur kommer det sig? Alltså? Och då sa han att om de inte hade gjort det hade jag fortfarande suttit kvar i fängelset. Mm. Och när jag hörde det här så jag bara, wow! Wow, vilken uppenbarelse. Jag har haft så mycket ångest av den här personen som har torterat mig, som har gjort att jag har haft ångest, som har gjort att jag bara så här, shit. Så 5 månader sedan så ringde jag upp honom. Det här har varit en process på 4 år. Jag behöver bara säga så här att jag förlåter dig för allting. Jag förstår att du visste inte bättre. Hade du vetat bättre hade du gjort bättre. Men jag vill bara säga till dig att jag släpper exakt allting kring det här. Och samma sak som jag gjorde det mot honom så släppte jag också det. Och jag bara känner så här, alla nätter jag har gått upp, och jag har gjort det varje natt i typ 4 år, när jag går upp och kissar typ en gång på natt, så har jag alltid fått upp hans huvud i min hjärna, hans namn. Vid alla stunder jag skulle liksom ta det lugnt så bara dyker han upp som den här onda djävulen som bara ger mig ångest. Och sen när jag bara använde kraften av förlåtelse så försvann han.
Mm.
Så det var en tanke också på det här med en viktig lärdom för mig och det här med att jag själv har blivit lurad ett gäng gånger under och misstänksam, men sen också att vi alla har personer som är våra fångvaktare som vi kanske skulle behöva förlåta för att själv kunna gå vidare.
Mm. Kan det vara så lite grann, för jag märker att du refererar väldigt ofta till män när du skriver din bok eller när du pratar om ditt liv och insikter du har fått. Kan det vara så lite grann att framgångspodden är något slags jakt på fadersfigurer också?
Det kan ju absolut vara så att... Jag har inte tänkt på det så själv. Jag har ju typ... Det är ganska mycket hälften i den. Det som är ju att om man tänker sig en situation som jag är i och har varit i där... Jag kanske inte har haft den absolut bästa relationen med min mamma. Och jag kanske har känt mig sviken. Kanske mått dåligt över det. Och jag kanske fortfarande också gör det. Och sen så fanns en annan person som jag hade hoppats skulle hålla mig i handen. Och hjälpa mig genom allting. Och han inte har funnits där. Men... Jag kan ju fortfarande sakna den personen som skulle finnas där för mig och hålla mig när jag också liksom mådde dåligt. Och genom att det inte varit någon där så är det ju ett ganska vitt blad som jag har saknat. Så att så kan det absolut vara. Att när jag sitter med, och det är därför jag nog är lite grann som en svamp i samtalet med dig eller med samtal med andra eller munken eller vad det nu än är. Att jag har den där, säkerligen det här sökandet efter att sätta ihop den perfekta pappan. Så kan det säkert, jag har inte tänkt på det så, men nu när jag säger det så kan det säkert vara så. Att jag söker, där var en del av min pappa. Där var en del så som jag, genom att jag inte har någon som helst bild av den, så kanske jag ser att jag sätter ihop den med personer runt omkring. Säkert.
Kan du förlåta din mamma? Skulle du kunna göra det?
Ja, men absolut. Verkligen. Alltså jag tror som sagt att hade man vetat bättre så hade man gjort bättre. Och jag själv har inte varit den enklaste att ha att göra med. Som du hörde innan så har jag inte varit den som har varit den absolut skötsammaste. Och varit vilsen på flera grejer och blivit hemkörd av polis 3 gånger. Det är klart att det önskar inte jag att Elvis hade varit heller. Och det är klart att om jag själv är ensamstående med flera barn och mycket så är det klart att det inte är positivt att det sker. Verkligen. Det har jag redan gjort.
En stor del av din bok, som ju är en självhjälpsbok kan man säga. En stor del av den handlar ju om målbilder och sådär. Och jag tänker att det har varit jävligt viktigt för dig att ha det. Men hur ser de ut nu?
Nu ser det väldigt mycket ut. Det bygger, du pratar om de här, så här målbilderna och måltavlan. Jag har till och med kallat det framgångstavlan. Man framgång identifierar exakt allting. Ibland, jag sålde en fläkt nyligen hemma på Blocket. Och då kommer någon som kommer hem och hämtar den. Jag bara, här är framgångsfläkten. Så jag bara, shit, vad säger jag för någonting? Men det är så här, det kan ju bli lite för mycket framgång ibland. Så man kräks på sig själv. Men hur som helst, så det jag gör är att... skriver 100 saker jag verkligen vill ha, tar ut de 10 viktigaste, gör om dem till bilder, har dem på telefonen eller på datorn. Och det här gör jag en gång per år. Nu har jag inte, jag såg att du snabbt kollade ner på min vänstersida på min telefon, men den ligger där och man kan se vad det är. Men nej, jag har inte det, för nu har jag en bild på Ida och Elvis där. Men jag brukar alltid ha det. Och det som är, nej men nu är det ju väldigt mycket, det är framgångsakademin, hur vi ska förändra lärandet. Det är en stor fokus, det är familjen är viktigt, det är träning, det är hälsa, det är andas, det är att försöka ha kul på resan. Någonting som jag måste jobba med mig själv för att ha det, för det är lätt att boka in för mycket saker på allting. Att man ska andas, att man ska stressa ner, att vi ska bygga hus. Så det skulle jag säga är just nu fokus.
Hur många gånger har det varit blåsväder sedan du började med podden?
Ja, men det är kanske 2 gånger om året.
Är det så pass?
Ja, det skulle jag nog gissa.
Vad har vi för stora blåsväder?
Alex och Sigge har det varit. Det är väl, sen så är det väl... Jag vet... Nej, det är väl där mest kanske. Ja...
Ja, vi kan nöja oss med dem. Men vad gör det med dig när det blir liksom den här stormen kring dig?
Nej, men det är ju... Så är det ju. Alltså, en sak som jag är emot, det är ju folk som... Alltså, dels bygger upp sina karriärer på att sänka andra. Och dels, det finns ju mycket Instagramkonton, det finns allt möjligt. Alltså, hela den här social medien... Är den positiv eller negativ för oss? Och där tror jag att det är väldigt viktigt att följa dem som verkligen som ger någonting tillbaka. Men det finns bloggar, det finns allt möjligt som verkligen bygger upp. Även kvällspress. Alltså att, men det är en sak som jag är emot. Att okej, här hänger man ut folk, här gör man sådär och så. för att liksom kapa andras huvuden för att höja sig själva. Mm, men det är klart att jag mår ju dåligt som alla andra gör. Jag är inte mer människa och jag är ganska också stark men också känslig människa. Om jag vet att det någonstans står kritik om mig, då väljer jag att inte läsa kritiken. Mm. Men sen kommer det inte in, jag får säga så här, så mycket som vi gör och så mycket poster vi gör, så mycket poddar vi släpper ut, så mycket allt från YouTube till film och allt med. Alltså det kommer in extremt lite. Mm. Alltså extremt, extremt lite. Men sen tar ju folk ur sin, liksom, saker ur sitt sammanhang och vrider till det på någonting. Och som sagt, det finns ganska mycket profiler som har som fokus på att sätta igång drev hela tiden. Inom alla olika branscher. Men det är klart att man blir också mer och mer rustad. Jag skulle vilja säga så här att jo, men det är ju ett gäng gånger som det har skett. Framförallt med Alex och Sigge då. De har hängt ut mig ganska många gånger under åren. Och till slut så satte jag stopp för att jag blev jävligt trött på det bara. Att jag själv kände mig lite grann att okej, nu måste jag vara Jesus igen. Fast jag inte vill vara det och vända andra sidan till. Och inte göra någonting, inte säga någonting och bara le. Och fast jag mår dåligt, skita i det. Men sen till slut så satte stopp och jag var sån här, fuck off, alltså nu måste jag sätta ner foten och bara säga att det här är fan inte okej.
Okay. 2600 kommentarer tror jag du fick på det inlägget.
Insane. Över 800 000 visningar. Och då kände jag så här, nej, nu får du fan vara noga. Alltså. Och det, jag och Alex har ju pratat och han har bett om ursäkt och så. Lovat att de aldrig någonsin ska prata med mig i sin podd igen. Och det kanske var en tankeställare för honom, men jag tror också det. Man vet inte. Hade han vetat bättre hade han kanske gjort bättre också. Och jag tror att det är lätt att man kommer in i gamla vanor. Och han har ju varit med också i min podd och i din podd också. Och jag tycker alltid att han är en väldigt fin person. Men sen så är det... jag läser hans böcker och tycker verkligen genuint det. Men sen så tror jag att man är så här, man är inne i det man gör. Och man sprutar ut mycket content och gör mycket saker. Ibland kanske det går överstyr lite grann. Och det tror jag väl att de har gjort. Men jag tror också att de lär sig hela tiden. Och det är många som älskar dem. Och allt de producerar väldigt bra saker. Och lägger mycket tid på grejer. Och så ger väldigt mycket roliga saker. Och bra debattartiklar tycker jag att han trycker in också. Som många kommer till mig och säger, du har läst det här om det här. Eller nu under coronatiden släppte han en väldigt bra liksom, artikel om det. Och allt möjligt. Så att jag tror mycket så. Alla vi är inte perfekta. Jag har också gjort mycket saker som är fel. Så att... Alltså jag mår dåligt i sig, men sen blir man också mer och mer ruttad. Alltså det är så här att jag förväntar mig att det kommer mer. Det är en del av resan. Mm. Och bring it on. Mm. Inga problem. Alltså jag har varit med om saker i mitt liv som är så att det är klart att jag tycker det är jobbigt, men det är så det är. Mm. Och är man så att man gör annorlunda grejer, är så att man målar naglarna, att man sticker ut, att man gör någonting som andra inte gör. Nej, men då störs ju också flocken. Mm. Och det är en del av resan. Och för alla ni som lyssnar på det här också, ni vet själva det. Gör ni något annorlunda på jobbet, nej, men då kommer folk reagera att det här är märkligt. Gör ni någonting annorlunda, att ni bara ska starta en podd som heter Framgångspodden. Det finns flera av mina så här, halvnära vänner som tyckte så här, vad fan tror den att den är? Ja, men då gäller det bara att göra det. Så beter man sig som alla andra, då får man också samma resultat som alla andra. Och som Kjellén Hager säger, det är skillnad, den som gör skillnaden. Och det är det jag försöker, jag utmanar mig själv och gör saker. Och jag kommer utmana mig själv 1000 gånger till. Och det kommer vara jättemånga som kommer att kritisera mig på det jag gör, eller tycka och tänka. Men, och här kommer det viktiga, Kristoffer, om ni så lyssnar. Har man ett gott hjärta, har man goda intentioner med det man gör, då kommer allting runt lösa sig. Och då kan man plocka ut saker ur sitt sammanhang, eller man kan göra grejer, man kan hänga ut saker. Men har man goda intentioner med det, då är det lugnt. Mm.
Jag tänkte att vi skulle ta mitt succémoment, frågor du inte fått förut nu, om det är okej.
Okay. Svinkul. Mm.
Vad tycker du om ost?
Ja, men jag älskar ost. Dock så försöker jag att inte dricka mjölk och äta ost.
Så att du är ju vegan.
Ja, mm. Så att jag kan äta det någon gång på macka sådär. Men jag skulle verkligen... Om jag bara får gå efter mina känslor så skulle jag vara nu. Då skulle jag käka mycket, mycket ost varje dag.
Okej. Okay. Har du någon favorit?
Nej, men jag gillar den här... du kanske vet vad den heter mer. Men jag gillar den här munkosten. När man ser några munkar på...
just det. Någon svart osten. Förpackning.
En svart förpackning, ja. Med munkar på. Eller så här, munkost heter det något.
Ja, kanske. Jag tror alla vet vilken du menar.
Ja, men den lite kryddig och lite så. Tyvärr så... äter jag inte den för ofta. Nej. För jag äter ju inte ost.
Vilken är din sämsta resa hittills?
Ja, min sämsta resa så var det när jag skulle åka till Danmark och träffa marknadschefen på Kvickkök när jag jobbade som säljare. Och då hade jag fått till det här mötet och jag fick adressen jag skulle åka till. Och då ringde jag nummerupplysningen som jag ofta gör då och frågar efter vilken flygplats ska jag åka till och sådär och fick adress och sånt. Och jag beställde flygbiljetter och åkte dit ner och hela mitt bolag, det var så stort där jag fått samtal med, liksom fått in det här mötet. Och sen så åkte jag dit ner och gick med adressen sen till en taxichaufför, visade adressen och han bara no, I don't drive there. Jag bara, vadå? Han bara, nej, det är liksom 17 timmar med bil. Wow. Det var i fel land. Det var i Tyskland. Jag var 3 timmar till mötet. Jag var i fel land. Så den var ganska dålig genom att träffa typ hela deras ledningsgrupp och prata med dem. Och så satt de i Tyskland. Och jag bara, nej. Men jag kom 4 timmar sent och kom in och fick träffa en av dem då. Mm. Men det gick ju inte så bra. Det
blev ingen affär.
Blev ingen affär, men det var ju kanske en resa som kanske inte var 100.
Jag säger docka. Vad är det för associationer?
Nej, men då tänker jag mycket på Frost.
Ja.
På Elsa och Anna Frost. För Elvis springer runt med ofta med en docka. Och, ja, typ kopplat till det och kopplat till klänningen. Och...
Hade du fått någon av de här frågorna för?
Nej, jag tror inte det.
Det tror inte jag heller faktiskt.
Nej.
Alexander Pärleros, vill du rekommendera något?
Ja du, Kristoffer, vad ska jag rekommendera? Nej, men det enda jag skulle rekommendera nu som jag lägger väldigt mycket tid på, det är ju Framgångsakademin. Mm. Och att den ska verkligen förändra Sverige mer med lärandet. Så att gå in på Framgångsakademin och signa upp det på ett early bird-pris innan vi lanserar. Mm. Det är en stor rekommendation.
Men du, jag tänkte på en sak nu när du pratar om att förändra lärandet. Du har ju faktiskt i flera intervjuer återkommit till dina kunskapsluckor. Liksom att du erkänner villigt och berättar att du inte är superallmänbildad alla gånger. Och det tycker jag är fine. Alltså det är väl vettigt att man så här, ja, men jobbar med eller mot.
Alltså så här, jag har aldrig sagt att jag inte är allmänbildad.
Okay.
Jag har bara sagt att jag tycker att jag är extremt allmänbildad. Det är bara att vissa saker som nej, det här har jag inte koll på. Mm. Och så är det bara. Mm. Och det här är inte något intresse. Fotboll är inget som helst intresse för mig. Gammal musik är inget som helst intresse för mig. Så att nej, det kan jag inte. Men jag kan
kungalängderna kan du inte?
Nej, det kan jag inte. Och det är inget intresse för mig heller. Så att det är mer... Och jag tror att vi alla är bra på massa olika saker. Och det är jättemånga lyssnare som är så mycket bättre än mig på hur mycket saker som helst. Men... Jag har fortfarande stoltheten i att jag vet att jag själv är bra på mycket. Mm. Så därför skulle jag inte säga, jag har aldrig sagt att jag inte är allmänbildad, för jag tycker att jag är allmänbildad. Men självklart så är jag som alla andra. Vi är olika saker vi är bättre och sämre på. Mm.
För min bild av din målgrupp är att den kanske är lite yngre, att man är i den där åldern, liksom säg 18-30 någonting, när man kanske letar som mest. Stämmer det?
Den är väldigt bred, den är typ... 20 till 54. Övergripande del är, den är väldigt mycket 20-30, men den är jättestark 35 till 54. Så den är nog väldigt bred och väldigt starkt driv i. Man vill någonting mer, man vill lära sig någonting och ha underhållning. Mm. Så det är väl i början var det ju självklart så att det var 18-30 som var det starkaste, men senaste året kanske så har det där 2 åren kanske har den målgruppen kommit. Och den har också hittat podd. Mm. Så att de är lite med early adapters på podd. Så att...
Tycker du kidsen ska gå i skola? Alltså, är det viktigt?
Ja, verkligen. Mm. Absolut, det tycker jag verkligen. Det är jätteviktigt. Man får disciplinen och att man lär sig saker. Men sen finns det ju väldigt mycket som jag har lärt mig i skolan som jag inte haft användning av. Och jag tror att man ska förändra skolan på många olika sätt, och att man tar 30 barn och sätter dem, eller 30 ungdomar, sätter dem i skolan och har exakt samma sätt för alla att lära sig. Nej, men det tycker jag är fel. Här borde man anpassa det mycket mer. Och jag vet själv hur svårt jag hade för exempelvis engelskan, och att vissa saker som jag inte hade intresse för gick inte bra alls. Så Ja, men det är väl svaret på det. Mm. Att det är klart att man ska gå i skolan. Det är klart att man ska göra alla de grejerna. Och det är bland de bästa tiderna jag har haft också. Man lär sig att hantera situation, man lär sig jobba med folk. Och när jag gjorde lumpen också, som har en skola också. Lumpen och röjdykare och så. Har jag lärt mig otroligt mycket som jag sedan använt i arbetslivet. Eller använt att starta podd eller vad som helst.
Mm. Har du haft det bra?
Jättebra. Jag tycker jättefint samtal, Kristoffer. Och kul att prata. Och alla ni som har lyssnat, stort tack att ni har lyssnat. Jättekul att vara här. Mm. Och jag hoppas ni också har känt att ni fått ut någonting av att lyssna på det här.
Ja, Alexander Pärleros, som även han klarade uppvärvning med bravur. Jag har sagt det förut och säger det igen. Kolla in Värvet på Instagram så får du se vad jag snackar om. Snabela Värvet kort och gott. Nästa vecka, hör och häpna, blir det sport i Värvet.
Har du inte den här tävlingsjävulen i dig så tror jag att det är svårt att nå hela vägen.
Yes, du hör en av världens bästa fotbollsspelare genom tiderna, Nilla Fischer, i nästa avsnitt. Jag som programleder Värvet heter Kristoffer Triumf. Det mesta annat sköts av Mattias Nordgren och Acast står i kulissen och ser till att allt funkar. Tack för visat intresse. Hej då! Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni Nastro Azzurro Stile Capri, ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu, för just nu har House of Peroni intagit musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbär på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri den 25 april, och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. Houseofperoni.eu alltså. Och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.